Fallet Elias Aoun från Alger till Norrköping av Lars Norberg. Inläst av Samuel Hognert och producerat av Bokea. Kapitel 1. Elias Aoun satt tillbakalutad i sin stol på militära säkerhetstjänstens högkvarter ATG i Alger med en cigarett i handen och ett glas whisky i den andra handen. Aoun var sedan flera år kedjerökare och ett stort askfat framför honom på skrivbordet var överfullt. På väggen fanns den algeriska flaggan samt en bild av landets president. I övrigt gjorde rummet ett kalt och opersonligt intryck. Det var en fredag eftermiddag i augusti och Aoun var i färd med att avsluta arbetet för dagen. Algers himmel täcktes av tjocka mörka moln och regnet föll. Ett väder som de allra flesta inte var bekanta med, då värmen i augusti oftast var tryckande med klarblå himmel. Dagen hade för Aouns del innehållit flera möten, det sista med försvarsministern och några andra företrädare för regimen. Aoun tyckte inte om möten som han själv inte fick leda. Några minuter tidigare hade han fått information om att ATGs operativa avdelning planerade tillslag mot en lägenhet i närheten av Kaspan, den gamla delen i huvudstaden Alger. Det tillslag som Aoun som chef hade godkänt gällde några demokratiförespråkare som misstänktes för omstörtande verksamhet i landet. Aoun, som var en typisk operativ chef, deltog ofta vid tillslag där han fick utlopp för sin brutalitet. Han hade skjutit upp hemresan och beordrat fram sin tjänstebil och han skulle själv leda tillslaget tillsammans med några medarbetare. Demokratiförespråkarna i Alger visade sig vara två kvinnor och en man i 20-årsåldern, alla tre medlemmar i Amnesty. För Elias Aoun var ungdomarna ett allvarligt hot mot regimen i landet och deras röster måste tystas, då chefen för ATG också misstänkte viss islamistisk koppling till ungdomarna. Det gick alltid att påstå islamistkoppling, oavsett om det var sant eller inte, och i det här fallet var det definitivt inte sant. I lägenheten satt Irma och Elisabeth och lägenhetsinnehavaren Mohammed och drack te. Mohammed och Irma skulle strax ta en buss till universitetet där de studerade historia och arabiska. När dörrklockan ringde frågade Mohammed om någon av de övriga väntade besök. Nej, det gör vi inte, svarade Irma. Men kanske är det hyresvärden som vill något, så jag går och öppnar. Lägenheten som var en liten möblerad etta på 22 kvadratmeter hyrdes av Mohammed. Irma hade en tid bott tillsammans med Mohammed då hon haft svårt att hitta egen lägenhet. I Alger, liksom i de flesta storstäder, var det svårt att hitta någonstans att bo om man inte hade goda kontakter och Irma hade ännu inte lyckats få tag på ett eget boende. Mohammed och Elisabeth kunde plötsligt se hur Irma kastades bakåt efter att hon öppnat dörren. Hon föll så illa att hon för ett kort ögonblick förlorade medvetandet efter att ha slagit huvudet i golvet. 7 välbeväpnade män trängde in i lägenheten och tvingade ungdomarna att identifiera sig. Mohammed vände sig upprörd till Aoun, som han uppfattade som ledare för gruppen, och frågade varifrån besökarna kom och anledningen till besöket. Elias Aoun, en kortvuxen smal man, var inte helt nykter och hans klädsel lämnade en del övrigt att önska. Han bar en kavaj som skrek efter ett strykjärn och sammantaget gjorde chefen för ATG ett sjaskigt intryck. Svaret från Aoun blev en rungande örfil som resulterade i en spräckt läpp, varför Mohammed omedelbart tystnade. Irma, som var rysk medborgare, hade kvicknat till och lyckades visa sitt pass för Aoun, som i sitt smala västliknande ansikte stirrade obehagligt på henne i några sekunder innan han lämnade tillbaka passet. De två andra som var algeriska medborgare greps och fördes iväg av några av de civilklädda männen efter att Aoun gett ett klartecken.